Välkommen till Var god sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp.
Lina var 18 år och målvakt i Trelleborgs FFs damlag. Och Merlin var 17, också målvakt men i härlaget. Han blev hennes tränare. De blev kära och efter gymnasiet flyttade de ihop. De drömde om ett stort bröllop och många barn. Men så förra året kom beskedet de inte räknat med. 23-årig Merlin hade fått cancer i levern. Han vägrade ge upp, han ville leva. På en resa till Kroatien i somras friade han till Lina och hon sa ja. Han fortsatte träna och följde lagkamraterna i sitt lag FC Rosengård. Hoppet om livet, kärleken till Lina och fotbollen var så stark. Men så förvärrades hans tillstånd. Allt gick snabbt. I november 2023, med sin älskade Lina vid sin sida, somnade han in. Nu ska ni få höra Lina berätta sin historia. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Hur känns det att vara här?
Men det känns bra. Jag berättade innan att jag funderade väldigt mycket när du skrev till mig. Men det känns rätt. Det känns rätt att både prata om honom. Men också liksom prata om hur det ser ut nu efter. Så att det känns bra att vara här och få prata om honom.
Jag är glad att du är här. Om vi börjar och går tillbaka till när ni träffades. Mm. Hur var det? Berätta.
Vi träffades ju som sagt i Trelleborg. Båda två spelade fotboll. Ja, båda två målvakter. Han blev min målvaktstränare. Ville väl tjäna lite extra pengar. Så att han tränade mig. Sen hade vi gemensamma kompisar. Vi gick på två olika gymnasium. Så att jag spelade med tjejer som gick i hans klass. Och då var egentligen så vi träffades. Att vi började umgås. Hade samma intresse såklart. Fotbollen förändrar många. Och därifrån så blev det vi.
Och då bodde ni, var bodde ni då?
Vi bodde hemma hos våra föräldrar.
Mm, i Malmö?
Nej.
I Trelleborg?
Nej, han bodde i Skurup.
Skurup, okej. Okay.
Och jag bodde i Malmö. Han födde upp och i Skurup.
Och så flyttade ni ihop?
Ja. Precis, jag hade bestämt mig innan vi blev tillsammans, innan jag ens träffade honom, att jag skulle till USA ett år. Så jag var där och spelade fotboll och pluggade och var där ett år, så vi hade distansförhållande. Och han visste om det när vi blev tillsammans. Så jag var hemma på julen, 2 veckor där. Men det var tufft, det var det. Men sen så kom jag hem därefter och så flyttade vi ihop och följde varandra. Båda två pluggade. Ja.
Var i stan bodde ni då?
Till en lägenhet i Limhamn. En och en halva. Jättemysig. Precis vid havet. Båda två gillar havet också. Så det är jättemysigt. Och jag bor kvar redan nu också. Det känns liksom som hemma. Det är vår lägenhet, men också min lägenhet. Och där, vi har så mycket minnen där liksom.
Hur var han som person? Vad var det för en kille?
Jag har alltid sagt att han var den snälla av oss. Men absolut genuint snäll. Han pratade aldrig illa om någon. Jag har nu aldrig hört någon säga något illa om honom. Men snäll mot alla. Alla åldrar, alla etniciteter, alla vad man än tyckte och tänkte liksom. Han kunde prata med alla människor. Och sen, jag gillade ju starkt att han brann så mycket för fotbollen. Att se en person ha så mycket passion för någonting Ja, men det är så kul att se. Visst, jag vill väl säga att jag var hans liksom nummer ett, men fotbollen var kort därefter. Och det var ju kul att vi delade också. Väldigt länge. För jag slutade spela fotboll bara för 2 år sedan. Ungefär. Så vi delade väldigt länge, även fast vi inte spelade i samma förening. För när jag kom från USA så bytade jag lag. Och han gick kort därefter också till ett annat lag. Men vi följde honom då. Och tränade bredvid våra egna träningar. Och gav varandra tips. Även fast jag kanske tog emot hans tips mer. För att han kunde mycket om det. Jag lyssnade.
Så ni hängde ihop nästan jämnt kan man säga?
Ja, det gjorde vi.
Från ni var 17-18 och framåt?
Mm. Ja. Men så var det.
Och då var ni ju inte så gamla när ni träffades. Och när vi pratade innan så sa du också att ni var som ni följde varandra in i vuxenvärlden.
Ja, jo, men det gjorde vi. Man kanske inte reflekterat på det under tiden. Men från 18 till idag när jag är 25. Det är ju liksom en skör ålder. Man ska ut i vuxenlivet. Man ska veta vad man vill göra. Man ska landa och bara hitta någonstans liksom där man trivs. Fatta beslut och sådana stora grejer, alltså ut i vuxenlivet. Och det gjorde vi tillsammans.
Ni hade så mycket drömmar ihop.
Ja.
Men vad hände?
Egentligen så började ju förra julen. Där han fick symptom att det kliade på hela kroppen. Framförallt händer och fötter. Han hade svettningar. Det var lite så oklara symptom och så här. Alltså han gick ju till vårdcentral. Där blir man ju inte sjukvård och så. Men där sa de med att han hade skabb. Så han fick ju ta skabbkräm och sånt här. Och sen så var det mycket med, för han hade ju kroniska sjukdomar, både gallgång och tarmsjukdom. Så de kollade ju det och så här. Men sen så var det Valborg. Då, dagen innan så klagade han på att han hade jätteont i ländryggen. Och där hade han haft det i en vecka. Men som sagt, han var ju envis. Så att det var ju svårt att få han liksom att kolla upp det. Men till slut så sa jag, nu får man nog. Nu får vi sätta oss liksom. För att du är 23 och går som en 90-åring. Och du ska inte ha de smärtorna.
För då kunde han väl inte träna heller, tänker jag. Det var ju...
Jo, han tränade på.
Även med smärtorna?
Ja. Men som sagt, man vet ju inte. Alltså, han trodde väl kanske det var ett litet ryggskott. Eller det, jag vet inte. Men han körde på ändå liksom. Och sen så. Så han. Sattes ju på akuten. I Malmö. Var där i. 18 timmar tror jag. Och jag fick ju inte vara med liksom. Utan när han var inskriven där och väntade. Så jag var hemma. Och tänkte väl inte så mycket mer på det. Jag jobbade även dagen efter. Så han satt ju där hela Valborg i princip. Och sen så på eftermiddagen så hade han brunkats. Och då kom jag att han ringer. Jag har precis slutat. Och då säger han att... Och jag hör att han är jätteledsen. Och då säger han att de har hittat... han säger inte tumör, men en massa i levern. Och ofta då har de sagt att det är inte godartat när det sitter i levern. Så att ja, därifrån så började den resan.
Sa han det här på telefon eller han sa det när han kom hem?
Nej, på telefon. Så jag blev körd till sjukhuset av en kollega. Där även hans mamma och pappa var också då. Hade kommit och... Sen blev han inlagd, för det skulle göras tester biopsi och ja, jag vet inte hur mycket tester som vi gjorde liksom. Och det var ju rätt alltså lång väntan. Jag tror vi väntade en vecka på svar från biopsin. Om inte mer. Och samtidigt så hade han ju mycket smärtor och som de försökte hantera både på framsidan vid buken och i ryggen då. Men den väntan, den kommer man aldrig glömma. Och sen så sattes det in ett team här i Lund. Men jag tror det var någon vecka därefter så åkte vi till Lund. Och då fick vi beskedet av en läkare här att det var inte en godartad tumör. Och att de inte visste egentligen någonting. Hur, om han skulle leva länge eller inte egentligen. De kunde inte säga någon typ av tidspunkt.
Hur långt var det här? Var det inom en vecka eller?
Nej, han låg inlagd i ungefär en månad.
Men tänk när ni fick eller när ni fick
det? Det tror jag kom, vad kan det vara, 3 veckor efter vi fick, eller att han blev inlagd på akuten liksom.
Kommer du ihåg hur tankarna gick hos dig?
Man vill ju alltid tro det bästa på något sätt. Både jag och Malin var lagd så att det liksom, man gör inte upp. Men det är klart att man ändå tänkte att det är cancer. Jag har aldrig haft någon i min omgivning så nära som har haft cancer. Och det blev liksom det här att, vad gör vi nu? Men samtidigt så visste vi inte under de veckorna. Vi visste ingenting. Man är helt mållös. Man vet liksom inte hur man ska fungera, utan man fick bara ta dag för dag. Men jag kommer ihåg att vi åkte till Lund. Fick beskedet. Och sen åkte vi hem till lägenheten. Där vi bestämde oss för att vara själva i några timmar. Och bara landa tillsammans i beskedet. Så det var det.
Vad sa han då? Kommer du ihåg?
Jag kommer framförallt ihåg, det var ju mycket fortfarande ovisshet. Men vi pratade mycket om, och han var väldigt ledsen över att inte få barn tillsammans. Det var absolut hans första tanke. Där jag var med och sa, ja, jag vill ha kvar dig. För mig är du viktigast. Men det var jag. Ja, vi var ledsna tillsammans. Och på något sätt så landade vi i det. Och sen därefter så träffade vi hans familj och min familj på kvällen. Och där vet jag att han sa att jag vill inte prata om det. För jag har haft min stund med Lina. Jag vill inte prata om det ikväll. Men vi tar det härifrån liksom. Och det gjorde vi.
När var det här ungefär?
Jag är jättedålig på datum och så här. Man kommer ihåg de jobbiga datumen. Men detta var, ja, jag vill säga att detta var 3 veckor efter valborg ungefär. Vi var nu fortfarande i maj. Någon gång. I slutet av maj. Han var där i en månad. Och sen sista veckan där så blev han överskriven till onkologen i Malmö. Och det var den där ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, sattes in. Så redan när vi kom hem dag 1 i princip så hade vi fullt stöd och hjälp från dem. Och det har varit fantastiskt. De har varit klippor under hela tiden. Och det har jag sagt till dem också även efter. För jag träffade dem efter att de gjorde att vi kunde ta dag för dag. Och stöttade både mentalt och psykiskt och fysiskt. Och gör man allt.
Vad var det för sorts behandling han fick?
Han fick cytostatika behandling.
Så den kom, förlåt, men då kom de och gav?
Nej, den fick han på onkologen, på onkologmottagningen. Så de hjälpte väl till med smärtlindring framförallt. Den gick upp och ner, hans smärta. Och smärtlindringen tog ibland och ibland tog den inte. Men cytostatika, eller cellgift då, fick han på onkologen. Så vi var där varannan fredag. Och sen så var det lite ändringar här och där. Men ungefär varannan fredag. Så, och det blev också en del av vardagen. Vi sa det att detta är vår vardag nu. Och vi får göra det bästa av det. Båda två hade mindre vardagar. Och vissa dagar var bättre. Men vi hade alltid som från dag ett, då när vi fick beskedet, det tunga, tunga beskedet, så sa jag vi tar dag för dag. Och det använde vi som mantra. Jag kommer ihåg han stod i duschen en gång och då hör jag han säga, imorgon är en ny dag, jag är inte cancer och cancer är inte mig. Och det blev hans mantra när det var jobbiga dagar. Och det var rätt skönt att han definierade sig aldrig med cancern. Han tränade på när han kände sig bra. Han ville liksom se bra ut. Han ville träna, ha sina muskler. Han tyckte det var jättejobbigt när cytostatika tar ju jättemycket på kroppen. När han tappade muskler eller muskelmassa. Så för honom var det viktigt att ändå hålla igång. Vi gick promenader. Han var på gymmet.
Ofta. Så vardagen såg ut som vanligt, fast det inte var som vanligt överhuvudtaget.
Precis, det gjorde han.
Kände du att du kunde säga allting till honom som du tänkte? Ja. Du måste ju ha haft massa tankar.
Jo, men det gjorde jag. Vi sa det att det fanns ju psykologer och kuratorer via ASIH som absolut vi tog hjälp av och pratade och så här. Men vi pratade också väldigt mycket om allt i princip. Jag kunde säga till honom jag är livrädd och sen pratade man om det. Och där kanske jag var ledsen en dag. Där han var mer, jag vet inte hur jag förklarade, men mer lugn i det hela. Och liksom kunde prata om varför man kände så här, om det var något specifikt jag tänkte på. Och sen tvärtom, att när han hade sin sämre dag och dagar så var det jag som frågade och så pratade vi om det. Och andra dagar så var vi båda tvetlästa. Och då fick det vara så. Ja.
Men ni pluggade båda två också.
Ja.
Pluggade han mitt i allt det här?
Han pluggade hela tiden. Sen att han inte var hela tiden i skolan. Men han gjorde ju klart sin lärarexamen på sjukhuset. Han skrev sista tentan, sista inlämningen och sista seminariet på Zoom fick han vara med på sjukhuset. Och jag vet att det betyder så mycket för honom. Det här beviset att jag är klar. Och han sökte även jobb. Ja, i princip nästan innan han blev sämre igen. Där i oktober, november. Efter sommaren. För att han var inställd på att det här ska gå. Och att han ska jobba med det han verkligen tycker om. Och det han har pluggat för.
Vilken enorm livslust och styrka.
Mm.
Och det hade ni ju tillsammans. Ni höll ju ihop. Alltså jag känner att ni, eftersom ni pratar så mycket om det och du var ju där hela tiden.
Ja, och jag tycker också det var skönt att man har hört många som säger du får inte bli hans vårdare. För det är ju lätt om det är en nära anhörig som blir väldigt sjuk. Där tog ju Och SIH då, det stora ansvaret att jag kunde finnas där som hans sambo och senare fästmö då, under hela resan. Sen absolut att jag hade koll på alla mediciner när han tog dem och de bitarna också. Men det var ju saker som var vardag. Det var en vardag att han skulle ta morgon, middag, kvällsmedicin och att han skulle ta smärtstillande när han behövde det. Och det var inga konstigheter. Och det tror jag också var skönt för både mig och honom att det normaliserades. Så när vi träffade kompisar så kunde de vara liksom, glöm inte att ta dina mediciner. Och så var det inga konstigheter med det. Eller att när han sa jag behöver gå och vila en stund. Ja, men då gjorde han det. Och sen blev det på något sätt normaliserat. Och jag tror att han, jag vet att han sa det också flera gånger, att han tyckte det var skönt. Att det var inga konstigheter.
Jo, men du var inne på det innan. Ni åkte ju iväg. Mm. Och då skötte du all, eller skötte, han skötte ju sin medicin, men du hjälpte ju till. Och då åkte ni, var åkte ni?
Vi åkte till Kroatien. Där jag och min familj har varit flera gånger innan. Och det var egentligen han som var på det från början. För han hade varit hemma hos mina föräldrar. Och de hade väl sagt liksom att vi tänker planera en resa. Vill ni hänga på? Där han var liksom, det var det mest självklara. Jag och han sa då, och detta var väl typ 3 veckor, en månad innan vi åkte. Så det var väldigt spontant. För jag kommer ihåg att jag jobbade en kväll. Och han skrev, vi ska till Kroatien, du får ta ledigt. Löst det. Som sagt, det var inga konstigheter. Jag tog ledigt och vi åkte till Kroatien en vecka. Sen att han hade planerat andra...
Ja, vad hade han planerat för någonting?
Ja, jag blev grundlurad. Alla var i princip med på detta. Men han planerade ju fria. Och det gjorde han också. Så jag blev ju lurad. För detta... Han berättade efterhand att han hade planerat att göra det detta året. Sen kanske inte under de omständigheterna. Men... som jag har sagt tidigare, som jag sagt till alla, att det var det mest självklara jag har sagt. Jag förstod ju det direkt i princip när han säger även innan han sätter sig på knä att han börjar att säga även fast jag lever en månad eller flera år, och där bröt jag ihop totalt. Sen kommer jag kommer typ knappt ihåg vad han sa om jag där, för där visste jag att det nu sker det, och jag vet exakt vad jag ska svara. Så det var som sagt det mest självklara jag har sagt utan att tveka.
Hur ser det ut där, dit han tog det?
Det var solnedgång, klyschigt nog, men han visste att jag ville ha det. Så det var ute på en stenpir. Det är rätt många sådana i Kroatien. Så vi hade solnedgången som bakgrund. Det var vi på den piren. Och en familjekompis som fick allting på film och foto. Och det är jag väldigt tacksam över. För att de bilderna betyder väldigt mycket för mig. Både då men också idag. Det här minnet att få ha det. Och sen... ja, men min mamma visste om det. Och hans familj visste om det. Sen var det inte många fler som visste det. Så det var jätteroligt att få säga det till folk.
Vad fint. Och så var havet också då som han och du tycker om.
Ja.
Hur mådde han under den här tiden när ni var där?
Han... mådde bra under omständigheter. Det sa han själv. Att han tyckte det var skönt att komma iväg. För att hemma blev det... Ja, men hemma var en trygghet såklart. Jag vet att han var nervös över att åka iväg just med att man har inte ASI och nära. Men de var klippor i det också och sa att vi löser det. Han fick smärtstillande med sig och behövde inte använda det i den utsträckningen. Han har aldrig varit en person som ligger och solar på stranden, vilket jag tycker är fantastiskt att göra. Men han gick klättra i bergen och gick sina egna promenader och ja, roade sig själv också under den resan. Jag tror det var rätt skönt för honom att också få vara själv. För att här hemma, visst nu bodde vi tillsammans, men man måste också förensa tankarna själv. Och tänka på sig själv. För han var en person som alltid tänkte på andra. Och det vet jag, jag sa flera gånger till honom att du ska inte fokusera på mig, utan du ska fokusera på dig själv. Och det tyckte han var jättejobbigt. Och det sa han flera gånger att jag vill att alla andra ska må bra. Så vi hade några diskussioner om det också. Fina diskussioner om det, vill jag ändå tillägga.
Upplevde du någon gång att han var rädd?
Inte på det sättet, faktiskt. Han sa absolut många gånger att han var rädd. Men det var mer för framtiden. Det är klart att han sa att han var rädd att lämna mig. Om vad som skulle hända där. Men jag såg det aldrig som att han var rädd för döden. Vi pratade mycket om, inte vad som händer, men för ingen av oss är troende på det sättet. Men på något sätt att man hamnar på en plats. Och oavsett var den platsen är, så är den ändå nära till hands, liksom, när man vill prata med varandra. Så att det var inte på det sättet kändes det som att han var rädd. Utan det var mer den här att han brydde sig om alla andra. Hur det skulle i så fall se ut om han inte var kvar, som han var rädd för.
Men ni reste hem igen till er en och en halva i Limhamn. Och det var väl, vad hände när ni kom hem?
Vi var ju i Kroatien i augusti, början av augusti. Och efter det så, ja, vi var nyförlovade. Vi red på den vågen. Det var fantastiskt.
Mådde han lite bättre under den tiden?
Ja, men i augusti gjorde han. I september så blev det väl ändå att det gick mer upp och ner. Han gjorde även några operationer. För han fick stentar inopererat i gallgångarna. Och det fick han, ja, men då när han låg inlagd den månaden när vi fick beskedet och sånt, då gjorde han ju även den operationen. Och den visste vi ju att den skulle behövas göras ungefär 6 månader efter för att byta dem. Så han gjorde ju den operationen och den var väl i oktober, om jag inte missminner mig. Och därefter blev han sämre. Kroppen orkade inte. Och det, jag kan inte förklara varför. Jag har sagt att jag tänker inte ens tänka på den biten. För jag kommer aldrig förstå den biten. Men det gick upp en annan och där fick vi även ett bra besked. Till en början att tumören hade minskat och metastaserna, många hade försvunnit och många hade minskat och de bitarna. Och sen i samband med den stentoperationen så fick vi ju besked igen att nu har det kommit tillbaka, nu har det växt och det är nästan större än vad det var från början. Och i samband med, kort efter, så bytte de ut cytostatikan. och satt in annan cytostatika tillsammans med immunterapi. Och det är väl egentligen, han får en dos immunterapi. Och sen blir han inlagd samma dag på palliativa avdelningen i Malmö. Och till en början så var det var ju för smärtorna. Han hade kraftiga buksmärtor. Så de bestämde sig för att få lägga in honom där. För de hade ju hand om hans smärtlindring. Och där gick det också upp och ner. Vissa dagar så var smärtan bättre och andra dagar så var den sämre. Men där fick han ju smärtstillande snabbare. Och vi var hemma på permission under dagarna. Det var mer på nätterna när han sov.
Sov du också över där då?
Jag sov där också. Jag har sovit på sjukhuset alla nätter förutom en natt.
Hur kändes det för dig att se honom i all den här smärtan?
Det är jättesvårt att förklara. Det är ens bästa vän och ens stora kärlek som har ont. Jag brukade skämta om det är jag som är pipi i vårt förhållande. Och så var det. Jag vill inte säga att han var pipi. Det var han aldrig. Men vi var ändå tillsammans i 6 år. Och du lär ju känna en person så pass bra att även fast den personen säger någonting så kan du se. Att man kan se hur det rör sig, att den har ont på ansiktsuttryck. Att den inte är, han var inte lika pratig. Så det är klart att det tog. Och i vissa lägen så sa jag att det är, du pratar om du vill prata. Eller berätta att det är ont. Jag ser på det att det är ont. Och det sa han också att han uppskattade. Att han ville inte alltid prata om smärtan. Men det är klart det tar att se någon som man bryr sig otroligt mycket om ha ont. Det önskar man inte någon. Och jag sa det till honom flera gånger att jag, om jag skulle kunna ta smärtan så skulle jag gjort det. Och det säger man inte till vem som helst.
När, vilket datum var det som han inte orkade med?
Manny somnade in morgonen den 13 november. En måndag. Och då hade han väl i princip varit dålig sen fredagen innan. Så hela den helgen så var hans mamma, pappa, hans syster, jag och min mamma på avdelningen. Och sen kom det andra anhöriga. Han var väl vaken söndag förmiddag sista gången. Sen var han ju sov slash medvetslös om både smärtstillande och lugnande.
Minns du vad ni pratade om, det sista ni pratade om?
Där på söndagen, envis som han är, så ville han prompt gå på toaletten. Det är någonting jag aldrig kommer glömma. Vi var själva i rummet där jag säger att du har kateter, älskling. Det är okej. Men han skulle prompt gå på toaletten. Och han hade ju slangar med smärtstillande och lugnande inkopplat. Så att jag fick lite så här, jag ska se till att han inte trillar och hålla koll på allting. Men där ASI och personal på avdelningen hjälpte till. Och sen satt vi på toaletten och pratade. Och det var inget speciellt vi pratade om. Utan han flinade, skrattade lite. Och sen så sa jag att du ska gå och lägga dig igen. För att han var ju jättetrött. Det var ju mer ett mumlande. Och han gick och la sig. Och jag kommer ihåg att jag var jätteledsen. Jag blev jätteledsen en kort efter han har somnat. Han lagt sig i sängen. Där jag trodde att han sov. Men där han lägger sin hand på mitt huvud. Och jag blev så här, jag ska vara stark. Jag ska liksom inte visa mig svag i ett sånt här läge för honom. Men det var rätt skönt att vi behövde inte säga någonting. Utan det var bara så här, det är okej. Okay. Jag vet att du är ledsen. Jag är här. Ja.
Mm. Hur känns det att prata om det här nu?
Samtidigt som det, jag tar med mig de fina händelserna. Och såklart de jättejobbiga händelserna. Men så är ändå att han var medveten om att jag var där. Hela vägen. Och det för mig betyder jättemycket. För vi gjorde det tillsammans. Hela vägen in. Och på något sätt så kändes det som att han visste det. Så det. Men det är klart att det är jobbigt. Det kommer alltid vara. Sen kommer det bli lättare. Med tiden. Det vet jag. Men nu är det. Det är 3,5 månader sedan. Och det är mycket som har hänt. Sen dess, samtidigt som det känns som det var igår. Så. Det är, man ska lära sig att stå på båda fötterna på jorden själv. Och jag har inte gjort det på 6 år. Samtidigt som jag vet att han är med mig. Det vet jag. För att vi blev vuxna tillsammans. Och hans sätt att se på livet kommer jag alltid ha med mig. Och det är väl liksom saker som vi pratade om innan han blev sjuk. Det är inte bara de här sista 8 månaderna. Utan det är 6 år jag tar med mig. Som jag kommer med mig resten av mitt liv.
När du lämnade sjukhuset, åkte du hem till er lägenhet?
Nej, jag åkte hem till mina föräldrar. Och sen kom släkt och mina vänner, eller våra gemensamma vänner, för att de flesta av mina vänner kände honom. Vi hade mycket gemensamma vänner. Och det var ju en trygghet att vara med dem som kände honom och visste vem han var. Så vi var hemma hos mamma och pappa. Och jag åkte till lägenheten dagen efter. Och började med att bara sitta där. Och sen så tog vi tag i att slänga alla mediciner. Inte för att vår lägenhet såg ut som ett sjukhus, men sjukhusmaterial från som ASIH hade lämnat. Mediciner, journaler la vi undan, alltså de bitarna som påminner om sjukdomen. För jag sa det direkt att vi hade som antar att han var aldrig sjukdomen och sjukdomen var aldrig honom. Och det var väldigt viktigt för mig att bara få bort det. För att jag kommer aldrig förstå sjukdomen, men jag hatar den över hela mitt hjärta. Samtidigt som jag kan inte hata någonting jag inte kan påverka. Så blir det en grej att jag ville få bort det. Så det var rätt skönt att få bort det. Och nu har jag sovit i lägenheten i 2 månader. Jag sov hos mina föräldrar i 1 månad ungefär. Och sen gick jag tillbaka till jobb. Och bor i lägenheten. Och det är en trygg punkt. Jobb är absolut en trygg punkt. Det är väl det man har kvar på något sätt. Där man kan både rymma från vardagen lite. Men också tänka på annat. Samtidigt som jag skulle inte kunna sitta hemma. Det skulle inte funka för mig. Och det jag jobbade även stundtals under tiden han var sjuk. För att han sa att du behöver jobba. Du behöver också ha en vardag i det hela.
Ja, det kanske var som du själv sa också, att ibland måste man vara ifrån varandra lite för att ha sina egna tankar.
Och det blev ju... Ja, det känns som det var rätt beslut för mig. Sen är alla olika. Jag har fortfarande inte tagit tag i hans saker i lägenheten. Men det känns ändå tryggt på något sätt att jag vet att när jag känner mig redo så kan jag börja i lugn och ro. Och det är rätt skönt att jag inte behöver stressa med det, utan det kan jag ta efterhand. Men lägenheten i sig är ju vår trygga punkt. Och det var ju under tiden. Han var sjuk också, att när han låg inlagd så var han väldigt prompt bestämd att han skulle hem. För sjukhuset var inte för honom. Utan han mådde bättre hemma. Det sa han flera gånger när han låg inlagd på olika saker. Då var det, jag ska hem. Och han frågade ofta när han fick bli utskriven. Där jag kanske var mer att vi kanske ska få ordning på detta eller först. Men man märkte att han blev mer lättad när han fick vara hemma. Det var hans borg.
Och du känner du också tryggheten när du bor där?
Ja, men absolut. Vi har bara fina minnen. Även fast han var sjuk så har vi... Såklart man har jobbiga minnen i sitt hem, alltså när det kommer till att han har varit sjuk. Men vi har bara fina minnen. Även samtal som har varit jobbiga, så är det för mig fina och värdefulla minnen. Att vi kunde prata om jobbiga saker. Och att inte det var att tippa på tårna kring varandra. För vi bodde ändå under samma tak.
När var begravningen?
Begravningen var den 5 december. Ja.
Hur var det?
Det är fruktansvärt. Det är det första ordet jag kommer på. Men det var så mycket kärlek. Jag och Mellens föräldrar bestämde tillsammans att ha en öppen begravning för alla. Vi sa det kommer aldrig gå att välja folk. Han har en stor släkt. Vi har många vänner. Samtidigt så har han spelat i många olika lag där han har fotbollsvänner. Så vi bestämde oss för att ha en öppen. Så vi hade den i en stor lokal. Och det kom ungefär 300 personer. Och det var så honom i varenda detalj. Och det är jag så glad över. Det var inga konstigheter, utan det var så mycket kärlek. Det var det. Sen såklart att man vill ju aldrig ha en begravning för den personen man älskar. Men jag tror att han skulle varit stolt över oss och våra val. Små som stora. Det tvivlar jag inte på.
När du tänker på honom nu, vilket du gör varje dag. Och du, känner du ensamhet?
Det är klart. Jag har sagt det till många att det är inte de här. Det är klart man saknar de små sakerna. Men framförallt så är det den fysiska närheten. Jag har sagt det att jag kommer aldrig någonsin ta en kram för givet av någon människa. Även fast jag inte känner personen. Så kommer jag aldrig ta en kram för givet. Och jag har inte tagit det för givet innan. Men man hamnar på andra tankar att den här kramen är så betydelsefull. Och det är väl egentligen den som är det jobbigaste. Att inte kunna krama honom. Och känna en trygghet. Som jag sa innan, att nu ska man känna sig trygg i sig själv. Och stå på egna ben. I vuxenlivet. Så det är väl egentligen det.
Jag vet att du har fått jättemycket stöd från dina arbetskamrater.
Mm. Jo, men det är absolut. Och såklart från familj och vänner. Men jag vet att jag var väldigt nervös och tyckte det var jobbigt till en början att för jag var ny på jobbet, att hur ska jag hantera detta? Ska jag vara borta mycket? Och redan egentligen från första början, när vi fick beskedet, så var det inga konstigheter. Där mina chefer sa att jobbet är så sekundärt. Även fast man är ny och vill visa framfötter och allting, så är jobbet så sekundärt. Familjen går först. Och det betyder väldigt mycket att jag kunde vara hemma när jag behövde vara hemma. Men att ha den stöttningen. Och inte behöva förklara mig heller. Varför. Utan det var inga konstigheter. Och likadant nu efter. Jag berätta för de flesta ganska tidigt att så här ligger det till. Jag kanske behöver 5 minuter eller vad det nu som nu behövs då och då. Och då vet folk det utan att behöva ställa några frågor. Likadant är att de behöver inte tippa på tårna kring mig, utan jag pratar gärna om Merlin. Jag pratar gärna om sjukdomshistorien. Och den biten, för det är en del av mig nu. Jag har gått igenom det. Och kan det vara både terapi för mig att prata om honom. Men det känner jag redan från början att jag vill inte att det ska vara tabu att prata om honom. Och det sa jag till alla. Både familj och vänner. Att det får aldrig bli tabu att prata om honom. För han är en så stor del av allas liv. Alla som kände honom. Och det tror jag många andra också tyckte är skönt. Att man kan prata om annat. Och sen kommer man in på att, kommer ni ihåg när vi gjorde detta? För vi har mycket minnen med alla runt omkring oss. Och då känns det lättare att kunna bara säga att jag bara 5 minuter. För att alla förstår. Men också att de kan ställa frågor.
Det är bra. Det är ju viktigt att prata om. Jag är glad att du gör det. Hur tycker du att bemötande har varit från vården och alla instanser som ni har varit i kontakt med under denna tid och efter?
Ja, jag har ju sagt det. Jag har ingenting dåligt att säga om vården. Alla har varit hjälpsamma, bra bemötande. Som sagt, jag redan från första början när vi fick beskedet där på akuten, så fick jag sova hos honom Det var inga konstigheter att sätta in en extra säng. Eller så sov vi i samma säng som honom. Vi tryckte ihop oss. Finns det hjärtom så finns det skärtom. Och där, det var också skönt för då behövde inte han förklara hela tiden vad de hade sagt eller vad som hade hänt, utan jag var där. Sen när jag jobbade så men då fick han förklara och så här. Men de var respektfulla och det uppskattar jag. Det var både ärligt och jag förstår att det är ingen lätt situation för dem heller att ha en 23-åring med så svår sjukdom och hantera det. Sen hyllar jag ASIH till skyarna. Och det vet jag Malin också gjorde. Flera gånger. När de kom både dagtid och nattid. Men framförallt mitt i natten. Så de var respektfulla. Och ja, de visste så mycket om oss på så kort tid. För att de ville lära känna oss. Inte bara honom utan mig också. Det var liksom en... Ja, men en familj i sjukdomen på ett sätt. Det var inte bara att man pratade om mediciner eller behandlingar eller de bitarna. Utan det var mycket privata saker. De visste direkt när vi hade förlovat oss. Det såg de. De märkte tydligt. De såg ringarna. De uppmärksamma småsaker. Och det betyder mycket i sådana situationer.
Det är väldigt bra att de finns. Det är fint. Det var ju inte jättelänge sedan det här hände. Så du fortfarande, som du sa, att du skulle gå på ett dop snart. Att det är då första gången du gör det utan honom. Att allting ska ha en första gång.
Ja, det har man ju... Det har varit mycket... saker på kort tid. Bara på dessa tre och en halv månader så har det varit flera tillfällen där det har varit första gången utan honom. Och det är små saker. I början så var det ju allt från att jag tittade på en serie utan honom till att jag sov i sängen utan honom. Nu blir det väl mer större händelser där man vet att han skulle varit med. Jag fyllde 25 för någon år sedan och där byggde jag upp en inte en förväntan men att på något sätt att jag kunde inte längta till min 25-årsdag på något sätt. Jag sa till alla runt omkring att jag vill inte fira min 25-årsdag. För det känns inte firbart. Om man säger så. Men där alla respekterade det. Och det blev ändå jättebra. Sen att det var en jobbig dag i sig. Det får det vara. Och ja, nu när vi ska på dop. Ja, men då vet jag att han skulle varit med. För det är stora händelser. På något sätt. Och det jag inte kan dela med honom.
Och det kommer fler.
Precis.
Och det vet du ju om.
Precis. Och det är, ja, det är små saker som. Som jag sa. Att bara gå till jobbet första gången. Och sen. Kanske man vill berätta hur sin dag har varit. Den fanns inte den möjligheten. Då förstår man vikten av det här att. Små saker som man, jag vill inte säga tog för givet, men som var en vardag. De ska man lära sig hantera nu.
Vad ser du fram emot nu? Framåt? Känner du att det finns någonting framåt nu som...
Nej. Det låter konstigt, men det är att ta dag för dag fortfarande. Jag sa det, vi skrev sådana flaskor på nyår, jag och mina kompisar. Och vi saker som vi vill uppnå detta året. Där jag i princip sa bara att jag ska bara ta mig igenom detta året. Och det var rätt skönt, för det var helt accepterat hos dem. Men när de skrev, jag ska göra detta eller jag ska göra detta. Men som sagt, för mig är det bara att ta dag för dag och ibland fortfarande timme för timme och sekund för sekund. För jag vet att det kommer både dippar och sen är man glad. Och sen kommer dipp igen. Men det jag funderat mycket på, det jag vet och har med mig, är ju att man skulle aldrig vilja se mig gräva ner mig och lägga mig under täcke och inte resa mig upp därifrån. Det vet du. Han var ju ändå den som sa att du ska jobba. Du behöver träna. Du behöver göra ditt också.
Minns du någon sån där sak som du... Så här, hade han någon sån där grej som du bara... Nej, nu säger han det igen. Och så här, retade på fasiken.
Jag vet att... båda så var väldigt vinnarskallar. Bara vi spelade familjespel eller... eller tränade eller liknande, så var han var absolut väldigt tävlingsriktad. Så vi fick ofta vara i samma lag, för annars för husfridens skull. och det tyckte jag var så skönt. Samtidigt så vet jag att när vi började att spela fotboll, jag respekterade och lyssnade väldigt mycket på vad han ville ge feedback av ren vänlighet. Men där jag som vinnarskalle kanske efter en match man förlorat behövde en timme efter matchen för att bara lugna ner mig. Och där vet jag att jag, när han skulle ge tips och råd och så här direkt efter matchen, tänkte nu får du vara tyst. För annars så får du gå hem i princip. Och sen, ja. Så det är väl sådana saker man kommer ihåg.
Vad gör du när de här sorgekänslorna, det är, som du säger det igen, att det inte är så länge sedan, så det kommer ju hela tiden. Men har du någonting som du gör som bara, nej, nu måste jag fokusera på någonting annat?
Nej, jag har sagt att blir jag ledsen så blir jag ledsen. Och då får man vara ledsen. Då får man gråta. För att man kan inte gråta hela tiden. Jag kan i alla fall inte det. Utan man får vara ledsen, man får gråta. Man får vara arg om man vill det. Och bara tycka allting är piss. Och riktigt dåligt. Men sen i slutändan, oftast när jag är ledsen, så landar det i att jag tänker på honom. Och de fina minnena. Och att han skulle väl sagt till mig att nu kan du inte hålla på så här. Om jag skulle varit arg. Han var aldrig arg på det sättet av sig. Han var mer så ifrågasättande varför jag var arg. Och det är skönt, för det har jag med mig. Att jag vet vad han skulle svara och vad han skulle säga. Så det lugnar en på något sätt. Att när man har sina jobbiga dagar så kan man ändå le och skratta efter en stund. Sen hur lång tid det tar, det är olika. Vissa dagar är jättedåliga. Och då får de vara jättedåliga fortfarande. Där man inte vill resa sig ur sängen. Men jag vet att dagen efter så kanske det är en helt annan känsla. Att jag vill prata om honom. Och berätta för hela världen om honom.
Och tack för att du har berättat om honom. Låter som fantastisk människa. Precis som du. Det är så himla skönt att du kom hit och berättade. Och lova mig att du sörjer i din takt. Och inte låter någon skynda på det. Och ha alla grejer runt dig så länge du vill.
Det ska jag.
Mm, tack.
Tack så jättemycket.